A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då kör vi då, så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden. Avkast, det var ju inte så länge sedan vi satt här och spelade in. Ändå så känns det som att det har hänt så otroligt mycket sen dess. Vi hintade ju om att det än så länge då var det bästa mästerskapet vi har sett. Men nu är det bekräftat. Varenda match är jämn. Varenda lag som man vill ska vinna vinner. Varenda lag som man vill ska förlora förlorar och så vidare. Jag kan inte tänka mig en bättre turnering. Och som grädde på moset så har vi fått en möjlig skräll ända hela vägen fram till semifinalen. Då i onsdags när vi spelade in tror jag varken att ni eller jag hade ägnat Österrike mer än en och en halv tanke det här mästerskapet. Vi pratade om att Schweiz kanske skulle vara en liten outsider till att göra någonting om de inte hade hamnat i en svår grupp och så vidare. Österrike sorterar man ju in, inte bara geografiskt utan även liksom kvalitetsmässigt, lite i samma korg.
Aha, jag tror du skulle kategorisera in dem i Ungern, i gamla Österrike-Ungern.
Ja, just det. Det var ju för sådana som har lite svårt på att skilja på Österrike-Ungern, så måste man ju fått en liten sån mindfuck i torsdags då, när de möttes. Ungern, ja, mot just det. Österrike.
Derby. Internmatch i ett mästerskap.
Ja, och där vann ju Österrike då med 30-29. Och sen så spelade de den här jävligt fina, tajta 22-22 matchen mot Tyskland. Vi kanske inte behöver fastna i Österrike, vi kanske kommer tillbaka till dem. Men jag ville bara liksom nämna hur gött det är att de nu ligger i, ja, men tillsammans med Tyskland i någon slags race om att göra upp om den där sista platsen. Det finns ju några till som eventuellt skulle kunna blanda sig i. Då tänker jag väl mest på Ungern, och så kan det bli sånt trelagsrace där. Det har ju också hänt grejer på Sverigefronten, va? Vi fick, Josef var det väl som lanserade idén om att vi ska nog kanske inte vinna den här matchen, för vi har bara en skräll mot Danmark i oss. Nu fick vi då den här jämna, fina matchen där Danmark ledde lite, men där Sverige i slutet såg starkast ut och vi var ett felaktigt domslut, ett kompensationsdomslut, ifrån att faktiskt få lika i den här matchen. Så självförtroendet är där på killarna, kanske också revanschlustan och lite surheten över hur det blev. Så ja, vi ses i finalen, dansken, säger vi väl.
Ja, men det är, du har helt rätt, men jag har ändå svängt.
Okej, berätta.
Ja, men så här, jag delar din analys till 100%, precis så här, alltså. En perfekt förlust är det ju. Exakt en sådan vi efterlyste. Att vi gör ju inte en maxprestation på något sätt. Det finns massor att ta av i det svenska spelet. Vi liksom, försvars- och målvaktsspel är ju ganska dåligt i 3/4 av matchen ungefär. Anfallsspelet hackar lite. Ändå är vi, som du säger, ett mål ifrån. Sen vet jag inte hur mycket vi ska gå igenom den här kaotiska slutminuten. Det kanske vi kan göra. Men liksom, precis som du säger, vi har bara en vinst mot Danmark i oss på ett mästerskap. Och nu har vi ju alla möjligheter att känna oss lite snuvade på det, lite bortdömda. Känslan att vi kan fan ta dem. Och dansken kanske känner att shit, Sverige kan vi... Ja, de är kanske lite skärrade. Men jag har börjat mer och mer tänka att vi har större chans att vinna mot Danmark än mot Frankrike. Det är det som är mitt problem. Att nu känner jag bara att fan, vi hade behövt den poängen eller vinsten mot Danmark för att slippa fransken i semi. Och då, visst, vi hade kanske torskat finalen då sen mot Danmark. Men nu börjar jag bli lite yxkastig att vi kanske inte når finalen. För jädrar vad Frankrike ser bra ut. De ser riktigt läskiga ut.
Ja, men då gör vi så här då, att vi sparar Frankrike-snacket till det absolut sista. Så har alla den nuggeten att hänga med. Och sen kan vi säga att efter det sista, då blir det eventuellt lite bonussnack också. För Charlie Sjöstrand har lovat ett litet Sverigesvep, va? Måste ju ha lite koll på vad som händer på hemmaplan. Men jag tänker att först kör vi igenom EM. Avslutar det snacket med fransken och hur den ska klås i en eventuell... Eller ja, det är ju klart för Sverige att det blir semifinal. Men vi sätter eventuellt då, för att det inte är helt avgjort hur mellanrunda 1 kommer sluta ännu. Men det är mycket, nästan allt, talar för att det är Sverige-Frankrike på den sidan. Jag kan också bara slänga in det nu medan jag kommer ihåg det. För jag kollade upp detta eftersom det är fredag kväll när semifinalerna går. Och det kanske finns andra, precis som jag, som har vissa planer på fredag kväll och undrar vilken tid kommer den svenska semifinalen gå? 17.45. Perfekt om man exempelvis har bokat bord 20.00 på en tysk restaurang och ska äta en liten födelsedagsschnitzel, va?
Grattis, eller något? Fyller du år, Jelin?
Nej, men då.
Men jag vill bara säga det. Det lät som att du kände någon som hade gjort exakt det. Nej,
ifall någon vill... Ja, det är jag som har gjort det, men på fredag då. Men bara ifall någon har en viss som vill veta när den går, så vet ni det nu. Och den andra
ifall
går
ifall någon vill veta
20-30.
Att du fyller år.
Ja, mycket bra.
Även det då.
Ja.
Vill ni nörda ner er, Josef? Vill du nörda ner dig i liksom Sverige-matchen mot Danmark? Är det, finns det något intressant i det egentligen?
Nej, inte i själva matchen, men jag vill ändå, vi måste, det är, hade ju varit märkligt om Sveriges största och bästa handbollspodd inte pratade om det sista, men alltså det ändå som hände där liksom.
Precis.
Så jag tänker väl att vi kan väl hoppa direkt till matchminut 59. 57, eller vad det nu var på klockan när de blåste det där övertrampet på Banne. Och vi får väl i och för sig backa banden till 59-43 då.
Mm.
För att det var ju efter det här otroligt märkliga feldömningar. Alltså det är helt otroligt.
Ska vi backa till 59-43 eller?
Nej, det ska vi ju inte.
Nej.
Fast det var ju då det hände. Så vi får ju backa det dit, men de skulle inte backa till sen.
Nej, men fatta och vara domare liksom.
Mm.
Och alla, man ser ju liksom att de svenska försvarsspelarna frågar hur många passningar är kvar. Och han säger 2, säger han. Tydligt liksom. Mm. De ser det, vi tittare ser det. Det är 2
passningar
kvar.
Och när man drar 2 också, då går det inte att göra misstaget att säga men jag sa ju hur många det var gjorda.
Exakt,
kvar.
Exakt.
Det är samma gjorda, det är samma kvar. Alla vet, ja.
Exakt. Och sen så då, så 3 sekunder senare, så är det 1 passning. Och sen kommer 2 passningar. Mm. Och sen kommer 3 passningar. Och då är det liksom som så här, det är som bortblåst.
Mm.
För de här tjeckiska domarna är de, va?
Mm.
Jag tyckte ju först, eller min take var ju först att jag tyckte att det var lite stort av dem. Att de liksom kunde lyssna på spelarna. De svenska spelarna som protesterade vilt och att liksom så här, men fan, vi var ju helt snett på det liksom, och här finns det ju inget annat att göra än att backa tiden och erkänna vårt fel. Men dels då att tydligen har det ju framkommit i efterhand att det får man inte göra, man får inte backa tiden, vilket ju då var fel 1. Och jag lutar ju mig lite till att de var väl medvetna om det där och då.
Va? Varför gjorde de det då?
Ja, och ja, det är en bra fråga. Jag tror att de liksom så här, ja men gubbar, vi löser det här så som vi brukar lösa det. Vi ger dem det här laget det, men sen ser vi till att vi hittar något på andra sidan.
Fast vad fan, det hade ju varit mycket lättare att lösa det. Gubbar, ni har rätt, vi gjorde fel. Men tyvärr får vi inte backa tiden, så ni har 3 sekunder på er nu. Då hade de ju sagt...
Ja, ni vet hur det är. Ja. Vi får använda lagboken.
Ja, för då kan
vi falla tillbaka. Förstår som hade varit då?
Jo, men...
Alltså, nu fick de ändå svenskarna
du tycker inte det här var ett ramaskri, eller? Jo, att de gör klart, ett sinnessjukt felbeslut. De visste ju inte att Vanne skulle göra en tveksam felaktig spärr.
Nej, men man kan ju alltid hitta någon. Det är alltid en tröja som dras i och alltid ett, någon som är uppe på 3,5 steg. Alltså.
Ja, fast nu är de ju helt borta från semifinal, de här domarna. Alltså, ja, det hade de ju inte varit. Alltså. Ja, men det hade de inte varit. För det här är ett av de bästa domarparen, tycker jag egentligen.
Ja, och de får ju alltid fina matcher också. Ja. För Tjecken kommer ju aldrig dit. Liksom. Man vet att de är trygga på det sättet. Så.
Men en sak som jag tyckte var så märklig också i det här, det är ju att liksom, först så liksom börja, ska alla svenskarna skrika på dem att de, vi har nog gjort fel här, vi ska ut och kolla video, men först ska de snacka med delegaten aslänge, sen kollar de på video, titta länge och bara såhär, det räcker ju att titta på det en gång, men de tittar, det tar skitlång tid, sen kommer de ut och så gör de, han går rätt ut den här domaren, och så gör han det här tecknet, han ritar upp en ruta så för alla. Och så, nu har vi tittat på tv, och så gör han washout-tecknet. Och det är så bara, vad betyder det? betyder det att det inte är något mål? Betyder det att protesten är avslagen? Och efter han har gjort det tecknet, då vänder han på klacken och så går han tillbaka. Och då följer ju en diskussion som är 3 minuter lång med den andra domaren och delegaten om, vad fan gör vi nu då? Och innan då liksom de bestämmer sig för... Alltså, det tar ju... Alltså, som jag säger, det tar ju säkert 3 minuter innan de kommer fram till att okej, så här gör vi. Vi drar tillbaka klockan så den står på 43. Alltså så här, vad är det som tar
som hjälp? Men det ska sägas att Nikolaj Jakobsen står ju några meter bort och typ skriker att ni kan inte dra tillbaka tiden. Så att det hade de ändå på något sätt...
Liksom. Han hade ju koll på det i alla fall.
Ja, exakt. Och jag tänker så här, om man får höra det, om jag då hade varit delegat eller domare och bör kunna reglerna, då hade jag tänkt, han har fan rätt, det kan man inte göra. Om det nu är så, det visste man ju inte riktigt själv, eller man kan ju, vi har en podd och jag spelar handboll, jag kan ju inte reglerna. Men det kan man tydligen inte göra, men då hade man i alla fall påminn om det.
Jag gissar att delegaten också har en regelbok som de kan slå i lite fort. Om det nu ändå tar 3,5 minuter för dem att snacka ihop sig. Men ska vi bara säga det? Jag vet inte. Det hann väl inte bli jätteklart under tv-sändningen. Men i efterhand så har ju EHF skickat ut en egen... vad heter det?
En kommuniké typ.
Ett klargörande.
Precis, ett klargörande. Ja, och sagt att... Det här var fel. Man får inte göra så här med tiden. Det var liksom ett domarfel. Vi har inte fått in någon protest, men om vi får det så kommer den behandlas.
Och vet du varför de inte fick en protest?
Vem ska protestera?
Nej, men för att de blåste ju bort Sveriges mål. För att de hade ju det så jävla klart. Alltså.
Men vet du vad jag tycker?
Det här löser vi, gubbar.
Jag tycker inte det här är domarfel. Jag tycker det här är delegatfel. Jag tycker det här ytterligare, bara lägg det på högen till varför delegater inte behövs. På riktigt, om delegaten inte ens kan finnas som ett stöd för domarna liksom, den här matchen, du kan tänka dig vilket tryck det är. Jag fattar att man som domare inte heller direkt vet precis på sina 5 fingrar, okej, får vi dra tillbaka klockan här nu, vad är rätt att göra? Men det ska fan du kunna om du är delegat. Vad är din uppgift? Du ska se till att det inte blir omspel, att ingen ska kunna lämna in en protest. Men det enda delegaterna gör, det är att dela ut varningar och 2-minutsutvisningar till bänkar. Det är liksom det enda de gör. De gör fan ingen nytta, och här gjorde han heller ingen nytta. Han stod där och tjötade med domarna i 3 minuter, kom fram till ett felaktigt beslut som hade kunnat leda till protest. Och hade Sverige gjort mål det sista där, då hade det ju funnits fog för protest från Danmark. Då hade delegaten misslyckats med sitt jobb. Alltså, vad fan håller de på med?
Jag har haft den där jävla delegaten som domare, kan jag säga. Och en av mina absolut sjukaste utvisningar fick jag av den. Så han låg ju på minus redan innan
Det fanns ett horn i sidan.
Ja, oj oj oj, det hornet. Det var stort alltså, men nu har det växt monumentalt. Och jag är helt enig med dig, Charlie. Alltså det är helt otroligt att handbollen också, som uppenbarligen, man får ju säga att handbollen är ju pigga på förändringar. Det ändras regler hit och dit, och det är 7-6 och det är 6 passen. Nu är det 4, vi liksom justerar lite. Men det här jävla delegatgrejerna, alltså, det är helt otroligt att det får fortsätta. Alltså, så, för det ju, händer ju hela tiden grejer med delegater inblandade. Mer ofta än domare nästan, att det är så här, hur fan lyckades ni med det där liksom?
Mm. Nej, det är helt otroligt.
Får jag bara säga en grej till de sista minuterna.
För jag ska bara, ja, men det handlar egentligen inte om det, men jag ska bara haka fast lite vid det som Charlie var inne på kring det här med videoproof, heter det väl i handbollen, med det här videosystemet. För vi har inte riktigt pratat om vad vi tycker om det, tänkte jag. Och jag vet ju generellt, din inställning, Emil, är väl väldigt negativ, eller?
Mm, generellt sett, även om jag tycker att så som det tillämpas i den här turneringen, typ en gång per match, det tycker jag är en rimlig mängd att använda video. Jag hade till och med kunnat tänka mig att låta varje lag ha en challenge per halvlek där man får använda det. Jag pratade med en fotbollskompis om det igår och sa att jag tycker det stör mindre i handboll än i fotboll. Just att man stoppar tiden och det blir ändå lite sådana stoppningar. Så håller du på den här nivån är jag nöjd.
Ja, och jag är enig i det att så här, det är inte så irriterande. Men en sak som jag inte riktigt förstår, och det var väl lite det som kanske Charlie var inne på, även om jag pratar mer generellt, det är att jag tycker att de sölar så jävligt. Alltså att ofta då, så det är en situation, domarna går alltid ihop, har en liten minikonferens alltså där det då händer, och så antar att såg du vad som hände? Nej, såg du vad som hände? Nej. Ska vi gå ut och titta på det? Ja, tycker du det? Ja, men ska vi inte göra det? Men vi gör det.
Men är det här match subdubi-dubi situation where we can use this video proof? I think so. Maybe we should ask the delegat. Och han säger, jajamän. Och så var det inte det.
Och så liksom så här, promenerar de lite långsamt ut. Tydliga tecken, tv-tecken. Nu är det tv, oj oj oj. Gå långsamt ut
den
i skärmen.
Den söta lilla skynket de har över skärmen, tycker jag.
Lyfter på skynket, tittar många gånger. Och det är väl fair enough, det ska vara noggrant om man väl ska ut och titta. Det ska bli rätt.
Men jag får bara bryta in där och säga att jag hoppas fan att de bilderna som de ser är bättre än det vi får se i tv.
Jag tror det är exakt de bilderna.
Ja, men du förstår.
Då är min upplevelse att det är svårare att se på de bilderna.
Ja, han videonissen som sitter där, han har ju ingen känsla för vilken vinkel ska det vara liksom.
Nej, ofta så ser man så här, men han visar inte en situation. Det var en jättetydlig idag mot Portugal ju. Alltså, han visar ju bara vad som hände efter situationen. Han visar inte
sjukt
bara...
om de där under skynket, så är det bara en feed av huvudsändningen. Så då är det liksom så här publikbilder på liksom full dansk där. Och så liksom får de bara, okej, hoppas det kommer en repris här snart.
Ja, nej, men så att min förhoppning är att det här kan bli lite rappare liksom. Att typ den ena domaren, han kan ju stå kvar. De bestämmer sig för att vi går ut och tittar på den. Då kan den ena domaren kan ju liksom begära in torket. Och sen så kan den andra kanske kan jogga ut i skärmen och sen liksom titta lite, och sen kanske han kan, så att man får lite mer flow i det. Annars är jag enig med dig att det fungerar generellt ganska bra. Fattar bara inte det.
Jag såg en bild, det var Tony Johansson som hade fått tag på den, ni vet, tränarprofilen, där det står väldigt tydligt vad man får kolla videon på. Den kan vi lägga ut på våra olika sociala medier, så kan alla se den, så behöver vi inte gå igenom det punkt för punkt.
Och sen Sverige skulle ju inte fått 17 sekunder på sig då, bevisligen, det var ju fel. Men nu när de fick det, så är vi väl alla överens om att det var ett riktigt rövigt domslut att blåsa bort Vanne där. Även om det går att hitta liksom, att han stod med tån på linjen, och då kan man blåsa av för innanför. Men det händer ju varje anfall i varje handbollsmatch som någonsin har spelats.
Framförallt då när två meter räcker inte, han är väl 2,05 tror jag, Simon Hald. Liksom trycker in en liten kantvässla som Hampus Wanne. Alltså det är det där är exakt. Det är som att hitta ett tröjdrag i handboll. Vill du blåsa två för
precis.
Det? Ja. Be my guest, då har det exakt varenda anfall liksom.
Exakt.
Nej, det är så jävla fjantigt och det kanske förstärker min konspirationsteori här borta.
Jag köper inte riktigt den faktiskt. Jag fattar fortfarande inte. De har hamnat i mer blåsväder nu än om de hade gjort rätt från början. Whatever.
Det tror jag också. Men nu kan vi bara se några grejer vi kan ta med oss ifrån matchen. En grej som vi kan ta med oss, det är väl också, är det Josefs hatt som ska lyftas då? Eller är det någon av oss andra? Men när vi slog fast att Danmark har världens bästa målvakt i Niklas Landin, men de har en ännu bättre på bänken.
Ja, det är helt otroligt. Och nu...
Det finns ingen logik i det, men alltså, att se Emil Nielsen komma in och spela handboll nu för tiden, det är otroligt hur han stänger en match.
Ja, nej, men nu fick han ju starta här mot Norge. Och det ska bli intressant att se hur han resonerar där framöver, Nikolaj, faktiskt. För att jag menar, han ser ju det vi ser också. Att Emil Nielsen har ju varit bättre än Landin. Men han är inte alltid dock... Och det kan nog vara rimligt så här, lite hur ja, men maktbalansen i gruppen är och sådär. För jag menar, om man kan se på VM förra året, Mikkel Hansen, han var inte speciellt framträdande eller bra. Men han spelade ändå liksom hela tiden för att det är lite Mikkel Hansen och sådär. Och lite är det ju samma där, Niklas Landin är ju Niklas Landin trots allt. Så jag tror att han kommer nog stå där till slut ändå.
Ja, och som vi...
Välförtjänt eller inte.
Ja, och lite som vi sa sist med, alltså så länge det inte, det är ju ingen säkerhetsrisk att stå med Landin. Det har hittills inte hänt att startar med Landin och så ligger de under med 8 mål. Utan det är så här, han har inte tagit så mycket, så det står 12-13 i paus. Då är det ganska gött att kunna slänga in en målvakt som liksom har 40 de första 15 minuterna. Så det är väl helt perfekt jobba som de gör. Men vi kan väl bara, när du ändå nämnde det då, Danmark-Norge. Herregud vad det är. Det är bara sorgligt att se Norge. De har vunnit 2 matcher det här mästerskapet. De är ju sämre än vad vi någonsin har sagt att de är.
Om det kommer in en miljonär och tar över någon klubb random i handbollsligan och börjar plocka hem de svenska stjärnorna, då måste vi opponera oss.
Ja.
Nej, stoppa det här. Vi kan inte, det blir inte bättre om de får vila. För det här, nu säger jag inte att Kolstad-grejen är 100% anledningen till att Norge går så dåligt nu. Men bättre är de ju inte individuellt nu i alla fall.
Men det är jävligt svårt att sätta fingret på vad det är.
På det.
För att liksom så här, jag tycker Gullerud är en riktigt bra handbollsspelare. Petter Överby, fan bra alltså. Sander Sagosen, Harald Reinkind, liksom kantspelarna. Björnsen, han är ju som en klocka. Alltså, Bergerud och Säverås.
Han har varit helt otrolig höst också, Björnsen.
Ja, men alltså så här, och Blons på vänsterkanten är liksom så här. Varför är Norge så dåliga? Göran Johannesen, liksom så här, varför är Norge så dåliga? Jag fattar inte.
Nej. Jag fattar inte heller. Jag tycker dock att Ville coacha lite märkligt ibland. Eller jag tycker så här. Om Norge ska vara bra, om Norge ska gå långt i ett mästerskap, vad krävs då? Jo, sen ska vara jättebra. Göran Johannesson behöver vara jättebra. Och så behöver de en höger nya. Så de är ju bra. Liksom. Där är det. Där kan de slänga in en fjärde gubbe till och med. Alltså, där har de så bra spelare så att det spelar ingen roll. Jag tycker att nu då, jag har inte sett alla Norges matcher, så Johannesson kanske har varit värdelös. Men jag tycker att Simon Lyse och Tobias Gröndahl kanske har fått lite för stora roller. Jag hann inte riktigt nämna det, men i den här matchen mot Färöarna, där vi pratade mycket om Harald Rankins stora misstag, fair enough såklart. Men liksom anfallet innan tror jag att det är, då går Gröndahl exempelvis upp och skjuter i ett helt onödigt läge med känslan av att han var lite sugen på att göra mål. Att han tänkte så här,
avgöra,
ja men, också lite att han tänkte, ja men nu har vi tre upp eller vad nu. Det här är ju klart. Nu kan jag få en till. Nu kan jag öka på mitt målsnitt i det här mästerskapet. Liksom. Lite. Det var inte riktigt läge för att han tar tidigt avslut för att han var sugen. Och så jag tycker att det tycker jag är, av det lilla jag har sett så tycker jag att de coachar märkligt. Mm. Så det är väl det.
Jag petar in en till grej med Danmark som jag tar med mig från den matchen. Och det är att Sverige går runt på ännu fler spelare än Danmark nu till och med. Och ikväll mot Norge, då spelade Gidsel 60 minuter. Min känsla är... Ja, i och för sig. Nu skulle de kunna sätta Gidsel 60 minuter i sista matchen. Det gör de säkert då. Men annars tror jag att Sverige just nu är piggare och fräschare än Danmark. Inte nödvändigtvis så i en final. Men än så länge.
Alltså såklart. Sen så... Alltså Gidsel är ju van vid att han spelar ju alltid 60 minuter.
Jo, men Danmark. Pick, och då, nästan. Han gick 55 minuter. Han spelar ju också bakåt. Saugstrup spelar nästan 60 också.
Absolut. Men de coachade liknande under VM och det gick ju bra till slut ändå. Men absolut. Alltså det är också så här. Nu tar jag en take på mot världens bästa tränare. Men jag hade kanske inte gjort så. Nikolaj, då säger jag ändå att Nikolaj Eriksson är världens bästa tränare.
Så att, ja, men han ser ju något som inte många andra ser. Nej. Så är det ju, han förstår något som många andra inte förstår.
Jag vet också att eftersom jag har sprungit jojo-test med Mattias Gidsel att lungor, det har han. Så att den där kroppen återhämtar sig raskt.
Bra, det var väl ungefär det jag hade. Ska vi säga något om Sverige också? Det kan väl vara lite roligt. Framförallt då hur det såg ut mot Danmark. Och sen idag när vi hade då en som Leif Loket Olsson skulle kalla det då kvartsfinal mot Portugal. Och gjorde en ganska övertygande insats. Vad tar vi med oss?
Ja, men det jag framförallt tar med mig är att det är en jäkla styrka i Sverige att vi inte är så beroende av någon eller några enstaka spelare. För att det har ta med fasen varit olika förgrundsfigurer i varenda match. Det var någon match när den här, det vi ändå kallar då första linan med Gottfridsson och Karlsbogård och Lagergren och det gänget.
Den gamla linan.
Den gamla linan, så det gamla laget, så kör vi. Gamla fotbollen.
Exakt.
När de inte var så heta och så kom Klar in och räddade upp hela faderullan där ju. Och då bara, fan det kanske är ett lite tronskifte på G. Och så nästa match så startade de, det var mot Slovenien. Och då gick det lite trögare för dem och då fick vi säga, men vad kul. Då fick de andra komma in och glänsa och visa varför de är gamla laget. Och lika så kände jag efter förra matchen, det var väl mot Slovenien, att så här, nej fan, Thulin alltså, han har inte riktigt kommit upp i det, Palle måste stå. Och så idag fick Palle starta, hade visserligen ingen hjälp av försvaret i 30 minuter. Thulin kom in, blev lite så här tungan på vågen i rycket som Sverige kunde göra där. Och det får man ändå säga är en jäkla styrka. Du sa att Sverige har gått runt på mycket spelare. Om det är för att de har känt sig tvungna att byta för att det har inte funkat med de här. Eller om det är att vi vill hålla alla friska eller alla liksom pigga och fräscha. Det är egentligen skitsamma. Men det som är så häftigt är att vi inte är beroende av att Jim Gottfridsson alltid är Gidsel bra. Om vi ska dra den parallellen då. Vi har ingen Gidsel på det sättet utan... Vem som helst kan ha en lite sämre dag. Det är väldigt sällan som båda högernierna är dåliga då. Det tar jag med mig från den här matchen.
Enig. Och det är väl kanske inget nytt då, men liksom det får man säga både mot Danmark och Portugal och slår ihop analysen att vi känns jävligt trygga. Alltså vi kan ligga under med 4 bollar 2 gånger i Danmarks matcher men ändå gnugga på liksom. Det är inga nackar som går och och sådär. Och att samma sak lite på Portugal, att så, helvete, de kom ut med jävla tempo. Kiko Costa gör mål på, från, knorrar in från kiosken och allt vad det är. Palla Hont räddar inte allt och sådär. Men nej, inga problem. Vi gnuggar på. Och liksom till slut så kommer resultatet och den tryggheten i det liksom. Det är jävligt betryggande, även om det är, jag säger inte att jag har varit något Sverige saknar, men jag tycker väl att det är ännu tydligare nu liksom.
Ja, och lite grann alltså, så som jag kände på VM för ett år sedan när Gottfridsson bröt fingret eller vad fan han gjorde, då kände man ju nästan att där var det ju extra kört för Sverige. Alltså, luften gick ju ur det lite. Jag slutade tro på det och det liksom, man satt så här, fan, ska inte Gottfridsson få sitta med på bänken och coacha, för så viktig är han. Och han är fortfarande viktig, men jag känner inte på samma sätt nu, utan liksom, även fast det är gulligt att se Felix Klar fråga Gottfridsson varje timeout vad tycker du vi ska köra, så känner jag mig mer trygg att om Gottfridsson bryter fingret nu igen, peppar peppar, det får inte ske, så är jag inte så här, nej, det skete sig.
Och det, jag tycker det gulligaste av allt är precis tvärtom, när Gottfridsson säger till Klar så här, säg du nu. Nu ska vi se, som att Gottfridsson är liksom handledaren och Klar är praktikanten.
Stå bakom honom på treans hopptorn och säga, kom igen, du vågar hoppa.
Kom igen, du klarar det. Jim, kan inte du köra först?
Ja, exakt.
Ja, men det är jättegulligt. Två målvakter igång, två linor igång. Kort fråga, hur gillar ni den uppställningen som Sverige avslutade med mot Portugal? Eller avslutade, det vet jag inte. Men de körde ganska länge med Klar och Gottfridsson tillsammans på nio. Jag vet nämligen inte själv riktigt vad jag tycker om det.
Jag vet att jag tyckte om det som fasen idag. Och jag, bra att du sa det, för jag vill sätta det här på pluskonto till coaching staff. Glenn Solberg och Apelgren. För jag tyckte det var väl coachat mot ett lag som Portugal. Tycker jag att det, alltså, just med det försvaret de spelade och när de gick ännu offensivare och nästan spelade något 3-3, tycker jag var helt klockrent att köra med både Klar, Gottfridsson och Lagergren. Alltså tre så genombrottsstarka och individuellt skickliga nymedspelare. Då tycker jag det var jättebra coachat.
Ja, och det var väl lite det, jag minns inte riktigt vilket avsnitt i leden det var, men som vi pratade om, när vi pratade om de här linorna, och jag vände mig lite emot det, så här att jag är inget emot lin-tänket, kan man säga så, men jag vände mig lite emot stelheten i det, som då hade visat sig, och det vet jag att jag sa, att det ska bli intressant att se hur hårt de håller på det, och det här visar ju då på den här flexibiliteten som jag efterlyste, så att det är ju skönt att den existerar så att säga.
Och så ska vi möta norsken då i en match som inte betyder något längre för oss. Bara kort där då, hur skulle ni coacha den?
Ja, det är fan en bra fråga. Det kommer bli det mest avslagna Sverige-Norge-mötet någonsin. Och då pratar vi liksom i en main round i ett handbolls-EM. Och det kommer vara som ett jävla sömpel. Jag undrar om jag ens ska se skiten.
Ja, nej, men vi kan inte komma etta, eller?
Ja, du ska väl Danmark torska mot Slovenien. Jag vet inte ens om vi kan det då. Nej, för Slovenien har ingen chans. Det är om vi hade hamnat i något sätt tre.
Och Danmark har bättre inbördes.
Nej, jag tror Danmark är klara etta. Precis, för att hade Slovenien kommit upp på samma poäng som Sverige, då hade det kunnat bli en sån Sverige, Danmark, Slovenien på samma poäng. Liksom. Ja, men nu i och med att Danmark... Jag tror inte Danmark, att vi kan komma etta, nej.
Nej, och då så. Och då är, i min bok så finns det bara ett syfte med matchen, så att säga. Och det är väl... Det som jag hoppas på, det är att vi får igång Erik Johansson. Att han efter matchen, jag skiter i vad det blir, men jag vill att Erik Johansson ska gå,
han ska ha 12
av
skott.
Planen. Ja, men han ska gå av planen med en jävla tuppkam.
Ja, bra.
Och då är jag nöjd. För att det är väl det kanske som kanske saknas lite, och som jag tror vi ska väl glida in på det, men jag tror att han eventuellt kan bli en nyckel mot Frankrike.
Mm. För vi kan börja kika lite mot den andra gruppen där, och så kan vi konstatera att i nuläget så är det på Frankrike i ledning, på 6 poäng. Och sen så har vi då Ungern och Österrike båda på 4 poäng. Och sen så har vi Tyskland på 3 poäng. Och då tänker man att Tyskland, har de verkligen någon chans? Men då ska ni veta att Frankrike har kvar att möta Österrike och Ungern. Och får vi gissa då, så är ju det 2 franska vinster. Och sen har Tyskland kvar att möta Ungern. Och vinner Tyskland den och de andra matcherna går som vi har tänkt, ja, då har Tyskland ett bra läge inför sin sista match, som i och för sig är Kroatien, och det är inget man gör bara så där att vinna mot Kroatien. Men vi får väl utgå ifrån att ett högmotiverat Tyskland, ja, mot ett Kroatien som är avsågat, det måste ju Tyskland kunna vinna på hemmaplan.
Ja, för Kroatien har också sett, de har ju sett tröttare och tröttare ut ju längre den här turneringen har pågått. De var ju som piggast när de körde över Spanien med 10 mål. Och sen har de ju liksom inte imponerat egentligen överhuvudtaget. Så att
den där poängen som Tyskland tog i slutsekunden mot Österrike, eller räddade, eller vad vi nu ska kalla det, den kan visa sig vara väldigt avgörande framåt.
Och där och då kändes det ju som att, alltså, känslan på plan där, fastän att jag tycker att Österrike blev halvt om halvt bortdömda och att Tyskland liksom fick en poäng till skänks, så Österrike firade ju som att de hade vunnit, och tyskarna såg ju helt hålögda ut. De såg ut som att de hade åkt ut. Men det är som du säger, de är ju inte det.
Nej. De hade nog fan inte koll på läget i gruppen faktiskt.
Nej, lite så.
Ska vi prata några sekunder om Juri Knorrer, eller?
Gör det, gör det. Prata om... Jag såg någon som uppdaterade, det var så roligt. I ärslet på grisen sitter Knorr. Eller liksom, hittar man en Knorr. Alltså, det bara, ja, verkligen arsloch på Knorr, den filmningen han gör det.
Ja, exakt.
Men jag vet ju att du älskar det, Josef.
Vissa har säkert sett den, men jag tror ändå att det kan vara på sin plats att gå igenom exakt vad vi menar, Josef.
Ja, nej, men det var ju... Österrike ledde med 3-4 bollar där när det skulle avgöras i slutet. Och tyskarna åt sig så sakta liga i kapp, och lite avgörande i 5-6 då, så filmar sig Knorr, alltså en regelrätt filmning liksom, till sig en felaktig spärr, och som gav då, jag vet inte exakt i vilket anfall i ordningen det var, men det var i alla fall väldigt viktigt för Tyskland. De hade kommit fria, Österrike, och eventuellt gjort mål och avgjort matchen liksom. Så att det var ju en matchavgörande filmning, så att säga. Och han har ju fått så oerhört mycket kritik, i alla fall på de svenska handbolls sociala medierna. Jag misstänker ju att vi står i lite olika ringhörnor här. Det var därför jag tänkte att det skulle kunna bli lite intressant.
Det kan vi absolut göra. Jag ska bara föra in att det var Ola Arnskill som la ute på sitt Twitter. Där kan man gå in om man vill se situationen. Det var han som sa i rövet på scenen sitter Knorren. Ganska roligt formulerat. Charlie, vill du börja med att redogöra din position?
Jag känner att det är lite överdrivet att jag är någon ringhörna. Jag är inte så upprörd som jag kanske ger sken av här. Men nej, jag tycker väl att det är oskönt gjort, såklart. Låtsas inte att du håller med, Josef. Du tycker det, jag vet att du tycker det är 100% gött gjort, för att det är smart. Och det är domarnas jobb att hålla koll på det. Och han försöker bara vinna, och vinnare gör sånt. Och så här, och min grundinställning till idrott generellt, och det kan ju låta jävligt högtravande, men jag håller inte på med sånt. Jag tycker inte man ska hålla på med sånt. Jag gör inte det. Och jag tycker heller inte att man ska hålla på med sånt. Jag tycker det drar ner idrotten. Och det finns, jag vet inte var gränsen går. Jag kan inte säga att så här, förstärkningar alltid är 100%. Jag är inte svart eller vit, men jag vet att det här var på fel sida. Jag tycker att det här var grisigt gjort. Grisiknorren. Ja.
Och jag håller ju med i att det var grisigt gjort. Och oskönt. Och vad du nu än sa. Även om jag har inte dialekt sådär som du. Men jag respekterar det. Och jag tycker till 100% att det är upp till domarna att se det. Jag tycker han såg sin möjlighet och kände sig nödgad att att göra något sånt där. Det var ju match.
Ja, för han var ju precis, ska jag försöka alltså, det,
han satt ju på vagnen så att säga.
Ja ja, och han alltså, så här, på sätt och vis måste jag ju beundra hans spelsinne där, att liksom, ja, så här, han känner, han står och brottas med en linjespelare som är dubbelt så stark som han. De är en spelare mindre. Han ser att okej, okay, jag är helt väck nu. Nu går passningen. Min enda chans här är att trilla bakåt och få det se ut som att han har liksom foulat mig här. Och så går det hem. Det är därför jag säger, jag är inte så jävla upprörd. Nej, okay. Faktiskt.
Nej, och det var väl helt enda anledningen jag ville prata om det.
Att du ville att jag skulle vara upprörd.
Ja, lite så. Jag tänkte att, att så här, det kan bli podd för att vi tycker så olika.
Jo, det
men det är väl fair enough. Men min genuina inställning är ju att det är hans jobb att försöka. Och det är domarens jobb att döma rätt.
Ja, jag utgår väl någonstans från mig själv. Jag tycker det, alltså för mig är det, jag får liksom rysningar över hela kroppen. Jag får kalla kårar av tanken på att hålla på så. Alltså särskilt...
Apropå högtravande, eller?
Ja, men inte så, men... Ja, men en fotbollsspelare som liksom ramlar och rullar flera. Men så, jag bara säger att du kan få en straff och du kan få med det så här, men det hade varit så jävla genant för mig att liksom så här, inför tv-kameran och världens blickar bara liksom spela teater på det sättet. Jag tycker det är så
jag hade inte heller alltså skratta all you want, men jag hade inte jag hade inte heller klarat av det där alltså. Men det är nästan därför liksom jag respekterar ännu mer
för att den är så
men det är verkligen så att han ser sin enda chans och han gör det och lyckas liksom.
Jag tycker ibland att det kan vara lite överdrivet det där snacket om att det inte fuskas i handboll och att det inte finns några filmingar. Och
nej, det hatar jag ju. Det snacket är så jävla...
Det finns den typen av grejer. Men det finns ju en grej som jag verkligen gillar med handbollen, och det är ju att det finns någon typ av respekt mot motståndarna som exempelvis då elitfotbollen saknar. Och jag tror det är det som du är lite inne på där, Charlie, med att det finns någon typ av gräns. Och den gränsen går mycket tidigare generellt i handbollen än vad den gör i fotbollen. Och det tycker jag fortfarande är jävligt skönt, att vi slipper de där värsta typen av regelrätta filmningar och såna här lipsilsfasoner. Så därför så tycker jag, den här har jag inga större problem med. Men det är jätteskönt att den typ fördöms lite och att man tycker att det är fånigt gjort så att det inte sprider sig.
Nej, det håller jag egentligen helt med om. Alltså jag, liksom, som sagt, jag tycker att den är oskön och den är över gränsen. Men.
Ska man filma någon gång, då är det ju när en match nästan är körd om man inte gör den där filmningen och så. Det
gjorde han
också. Ska det vara en gång i livet så ska det väl vara där då. Om man ska rädda.
Och hade det varit gott för ditt son så hade jag kanske stått i Josefs ringhörna.
Ja, exakt. Vänta, kort nu när vi har en sån här där man skulle kunna ha olika positioner. Gottfridssons mål idag när han gör en kulager och kommer runt och sen skjuter bakom ryggen.
Det är jättefult.
Den lyftes som ett av de
turneringens mål.
Min take på det är att det är ett ganska fult mål.
Det var, vad tycker ni? Jag tyckte det var... när han gjorde det så jag sa... Liksom, jag ropade ju högt i soffan. Åh, jävlar! Men, liksom, men det ser ju... Det finns ju en anledning till att man aldrig har sett honom göra det innan. Det såg inte ut som det naturligaste i världen.
Man tänkte mer på så här... Åh, jävlar, han börjar bli lite gammal. Den där ryggen är lite stel. Snarare än att man tänkte... Det där var det snyggaste jag någonsin har sett. Väl.
Ja, nej, men jag håller med. För att ett mål ska vara riktigt, riktigt snyggt tycker jag, så ska det vara liksom total kontroll genom hela aktionen. Och så där, och att man ser att någonting är med flit. Här är ju lite en mittsexa liksom som... alltså han vet ju om att... Ja, men bommar den här så är det straff. Eller så blir det fräckt.
Ja, det är ett litet hyst. Alltså jag tycker ju
Men vi uppar ändå, så att säga.
Jag älskar ju Gottfridssons mål. Alltså de underjamade han drar i bortre kryss och så. De tycker är 10 av 10. Jag tycker inte att det här är det. Det är bara det.
Nej, exakt. För det är ju, och där är ju skillnaden liksom. Att ett medvetet skott i krysset där man kanske fintar ner, som han är jävligt duktig på, fintar ner försvararens armar, skjuta över huvudet stenhårt i krysset. Det är ju snyggt, för då har han kontroll hela vägen och han dikterar allting.
Ja,
han lurar
försvararen,
lurar mål. Precis, ja. Precis. Det här är ju bara så här, ingen balans, jag får straff. Jag drar bak ryggen.
Parallell man kan dra är hur mycket uppmärksamhet och uppskattning såna här inövade, avtalade japaner får. Där liksom man gör ett utspel till kant som hoppar på minusvinkel och så kommer det en ytternia på motsatt och så med en japan. Och så, det är ju effektivt på alla sätt. Jag har inget emot att man gör det. Men det blir ofta så här, åh vilket mål och det är så vackert och så här. Jag tycker det är ganska alltså jag går inte igång på det målet. Däremot Frankrikes japaner som de gör titt som tätt, bara i uppspel man ser att här finns ett läge. De är så jävla snygga så att jag typ, jag dör lite. Och det för mig över på varför jag är så jävla rädd för fransken. För de ser ut som att de leker handboll på ett sätt som jag inte har sett dem på ganska länge nu. De ser så oerhört vältajmade, samspelta ut. Och allting har fallit på plats. Nästan lite samma som Sverige. Det är därför det bygger upp till en sån jävla semifinal det här. För det är precis samma grej att straffskyttet har varit lite hackigt i Frankrike. Okej, nu räcker det. Det funkar inte. In med Mahé. Och så är Mahé precis så där bra som du sa inför, Emil. Liksom att han behöver inte en så stor roll. Han behöver inte ha så många minuter på plan. Men när det ska avgöras, då är han en sån liksom, han älskar att vara med när det avgöras, och flera gånger i mästerskapet så har han haft den rollen. Karabatic, när var han så här bra senast? Jag har sett han så här bra på 5 år. Och hur de har fått ihop det med alla sina jädra vänsterhänta 9-metare som jag har tänkt så här, man kan spela med vänsterhänt mitt 9, men det är ju egentligen en nödlösning bara för de har så jävla många vänsterhänta. Det är det inte längre. De alla är svinbra på mitt 9.
Vet du vad det är, hur de har löst det med Remeli? Det är exakt en omvänd Fernandes. Att man tänkte hela tiden, när de körde då med högerhänt höger ner, så tänkte man, det här är ju inte så bra, det här kommer säkert inte hålla. Men så vann de varenda turnering i 10 år med honom på höger ner. Nu är det precis tvärtom med Remeli. Det ser verkligen inte naturligt ut att ha honom på mitt 9. Och jag tänker också, precis som du, Charlie, att det här är en nödlösning, det här kan ju inte gå. Men de vinner varenda match.
Ja, och de andra, det är också att både Dika Mem och Melvin Richardson, de ser mycket bekvämare ut i platsbytena när de kommer in i mitten. För innan har jag tyckt att Remeli, han kanske kan liksom göra starterna, men han är ju också så här, när alla i grunden är vana vid att utgå från högernia, och vänsterhänta spelare är ju ännu mer inrutade i sin position. Ja, alltså så här, en högerhänt 9-meter-spelare har ju någon gång, alltså, de är ju mer flytande.
Han har ju varit ja, precis. I ungdomsåren, ja.
Precis. Medan en högernia är en högernia, en högernia, en högernia. Kanske en högerkant, liksom. Som en annan Valentin Port. Men det är ju det som är så häftigt att se. Att vem som än kommer in här nu, om det är så en jugge, en växel, vad det än är. Helvete, vad bekväma de är där inne. Dika Mem, Richardson, Remeli som du sa, och vad det har lyft Karabatic. Vad gött det måste vara för en 40-årig Karabatic att få glida med lite grann för en gångs skull.
Precis,
att det
inte han sluta han hund, alltså.
Ja, han ska inte starta allting vare sig från vänster eller mitten, utan han kan gott förvissa sig om att när Dika Mem, en av världens bästa spelare, kommer in och gör ett gött nedhåll och Fabregas håller ner den andra trean, då kan han liksom lite grann, jag hinner gå på utsidan här och få en passning i precis rätt läge, och så gör jag 3 mål den här matchen.
Han har ju blivit Fernandes på så sätt.
Ja,
alltså då var det ju Narcisse och Karabatic, apropå det omvända då. Att nu är det den dåliga länken, eller den här feliga länken på vänster nivå. Då var det Karabatic och Narcisse som bara löste allting innan Fernandes fick bollen. Och då kunde han så här, ska jag ta den här gatan mellan 1 och 2 eller ska jag spela ut den till Abalo?
Ja.
Och så är det ju för Karabatic nu liksom.
Och när han ibland då när han bara, okej, jag går inåt den här gången då. Och jösses, vad mycket tid jag har. För att här har Fabregas hållit ner en, som jag sa, han, det här är ett nedhåll. De här försvararna är på 7,5. Jag kan gå in på 8 och skjuta. Det har inte jag kunnat sedan jag var 25. Alltså, så han går ju upp och smiska nu från
15.
Ja, men typ, precis. Precis. Så han går in och skjuter
hopp. Och när man 19 liksom.
Ja, jag vet. Det är så stört alltså. Alltså, han är ju inne och skjuter på 8,5. Ja, då är han fortfarande ganska bra, 40-åriga Karabatic. Ja. Så det, nej, den ser så hemskt jävla bra ut. Och Prandi, din gamla... den som du har dragit en lans för. Ja, men du har verkligen i flera mästerskap nu. Nu fattar jag vad du snackar om. Alltså. Vad bra han är när han inte är knivskuren, grabben. Nej, men liksom, han, fan vad han har gjort skillnad också. De ser äckligt jävla bra ut. Det enda, de har ju inga målvakter bara.
Vet du vad jag känner, vet du vad jag känner nu? Jag känner nu att vi... Visst fan har vi ett extra avsnitt på oss, i oss på onsdag, va? När grupperna... När main round... Oj, jag skäms lite för att jag sa main round. Men nu gjorde jag det. Nu får jag väl ha kvar då. Men den, när de två main roundsen är klara och vi har en lite luftig torsdag innan vi ska gå in i semifinalerna på fredag. Visst fan har vi ett avsnitt då, va?
Ett inför av semiavsnitt, ja.
Ja,
och final. Med,
ja, jag menar det. Visst har vi det i oss. Ja,
absolut.
Bra, då kör vi på det. Och så säger vi då att det man ska hålla koll på, det är ju ikväll då 20:30 Tyskland mot Ungern. För den kommer vara viktig för hur det ser ut på den sidan liksom fortsättningsvis i mellanrundan. Nu är jag tillbaka på gammal sjö.
Skönt, välkommen tillbaka.
Ja, tack, det var ett doppade tårna där på EHF. Jag kanske blir pump till slut.
Ja, du kan få garanterat få plats på en delegatbänk.
Jag tänkte, du har gjort dokumentärfilm ihop med en som typ är pump redan. Albinsson kommer ju liksom, han är ju ett styrelserum nära dig.
Och så drar han in mig lite, det är väl så det funkar, tänker jag.
Precis.
Ja, men då stänger vi, tror jag, EM-dörren där. Vi kan väl bara så, Island, fy fan, det var inget kul att se. Stackars de isländska fansen.
Inte duggsynd.
Hem kanske dags att...
hem till sina lavafyllda hus och ladda om.
Ja, jag vet inte. De kommer väl tillbaka. Och så Kroatiens, de här unga målvakterna. Gud vad bra de är också. Har ni något annat litet som vi ska ta med oss?
Nej.
Härligt med...
Jag tror inte det.
Härligt att se. Jag tycker man kan... Om man inte har sett Österrike än så länge, så kan man se dem någon match eller två och njuta av att Webers handled fortfarande är precis lika blöt som den alltid har varit. Och han verkar liksom på hugget. Han springer och hyschar mot publiken och gör... liksom tecken där han drar sig över flinten när han flippar över målvaktens huvud och så. Weber, en behållning än så länge.
Ja, om ska bara säga något i förbifart, så är det väl att Ungern ligger ju trots allt ändå i något slags pole position här. Det tror jag ju inte inför...
Heter det vinnarhål på trav, Charlie?
Pass.
Oh, det här ska vi kolla. Ja. Tony Johansson har lovat mig att om jag behöver en travreferens igen så ska han skicka den till mig. Så jag ska kolla upp vad det nu kan tänkas vara då.
Ja, jag tror att det heter
jag
det,
körde alltså min enda Formel 1-referens här, alltså pole position.
Jag vill bara säga då, Charlie, för det är lätt att tro att Ungern ligger i det hålet.
Vinnarhålet.
För att det ser så ut på olika resultatappar och så. Men det den väger in är målskillnaden, inte inbördesmöte. Mm. För Österrike vann trots allt mot
just Ungern. Det. Ungern ligger skitdåligt. Vi stryker det här.
Ja. De ligger i 3D in.
Ja, exakt. Det är det sämsta man kan göra som häst.
Ja, jag tror det. Ja, det är jättedåligt.
Usel. Ja, men med det då så stänger vi EM-dörren och så säger vi kika in på torsdag förmiddag, för då ligger det ett härligt litet extra insatt avsnitt då där vi summerar main rounds och blickar fram mot semifinal och final, och så rör vi oss då till Sverigesvepet, va? Vill du börja, Charlie?
Ja, men det kan vi göra. Jag inledde 2024 med att ha ganska mycket, jag tänkte säga SHE-fokus, men det heter det inte längre, det heter handbollsligan dagen. Men så kom ju det här mästerskapet, det kom ju på så snabbt. Så att vi liksom körde ju ett köttigt införavsnitt där. Men jag hade ju, ja, som sagt, jag har haft ganska mycket sånt handbollsliga-fokus. Och det har ju hänt en hel del där.
Så att jag tänker, hade ju till och med några förberedda punkter då. Aldrig,
ja, men jag trodde
mig så taskig som jag sa. Nej, Charlie, det blir inget med de punkterna.
Men jag tänkte, det kan jag bidra med. Och så bara, just det, ja, fan, det är ju, EM börjar ju i veckan här nu. Så att jag, det är fullt rimligt. Men jag, det känns som att vi liksom får anledning innan det har gått en hel månad här nu. Så det, ja, ändå, det händer grejer.
Så mycket. Ja.
Det har ju faktiskt det. För, då hade ju bland annat Skuru åkt på sin första torsk liksom, mot Kungälv av alla lag. Detta Kungälv som...
I Nackabollal.
I Nackabollal. Detta Kungälv som aldrig liksom har tur. Utan alltid har stolpe ut och tappar poäng i slutet. Och så vinner de mot Skuru. Och till saken hör att det var ju 3-4 ordinarie borta. Bland annat då Ellen Voutilainen, Klara Pettersson Bergsten och Felicia Palm Robertsson var borta den matchen. Och det var lite... Alltså, det här faller ju nu då. Men det som jag tänkte säga var att det var så himla on-brand Skuru. För det var så hysch-hysch. För liksom kommentatorn som kommenterade matchen, han sa vid upprepade tillfällen, ja, Skuru vilar ju de här tre spelarna inför seriefinalen mot Sävehof. Och jag bara så här, vad har du fått det ifrån? Och det har han ju fått givetvis, då har han ju pratat med någon i Skuru inför matchen och frågat liksom, om några borta. Och jag kan säga, det finns inget lag som är så nojigt som Skuru. Alltså, de tar lower body injury till en helt ny nivå liksom. De vill helst inte säga vem som inte är med, och de ska alltid så här, jag vet inte vad de tror liksom. Men så de hade väl sagt till honom då att men vi vilar spelare. Men det kunde man ju räkna ut att det är klart man inte gör. Och om du gör det när du är Skuru då, som har tre avbytare per match i vanliga fall ungefär, då om du ska vila spelare, då vilar du dem på bänken så att de ändå kan hoppa in om det håller på att skita sig, om som det gjorde sig mot Kungälv till exempel. Utan, och det var ju givetvis inte så, utan det var ju liksom, det var ju sjukdomar, och framförallt visade det ju sig då att Ellen Voutilainen, hon hade dragit korsbandet.
Hon ska vila länge tyvärr.
Hon ska vila jävligt länge. Vilket är, ja, det känns ju pisstråkigt liksom. Och ett sånt jäkla slag i magen mot Skuru. Och hade det inte varit för att jag en gång gick ut jättehårt och sa att nu är det kört för Skuru, när Ulrik Olsson lämnade, alltså under
i fetfiran dessutom.
Ja, precis. Då sa jag, det kommer aldrig gå nu, det är den viktigaste spelaren. Lite samma känsla är det ju här, alltså. Visst, Bjärrenholt, Rebecka Nilsson, men Ellen Voutilainen, alltså den i särklass bästa försvarsspelaren i ett lag där det inte finns jättemycket försvarsspelare, så ser det ju tungt ut. Och då torskar de mot Kungälv som sagt, och sen var det den här seriefinalen, då skulle de följa upp med mot Sävehof, och där vann ju Sävehof till slut med 10 mål tror jag. Så att det kändes ju så där. Ja, det var ju piss och skit för Skuru, och det blir nog inte roligt det här. Men handbollsligan har ju visat sig vara helt, alltså handbollsguden har ju verkligen hittat i handbollsligan dam den här säsongen. För Skuru har ju inte, alltså så här, de reste ju sig, fick chansen mot serieledaren Sävehof och vann med ett mål. Det var också så här, det såg man inte komma. Under tiden så har då Önnered, som alltså ska vinna hela ligan är det ju tänkt, de har ju alltså torskat mot, alltså bara för, det är liksom, det är inga dåliga förluster här, de torskade med 12 mål mot 11 mål mot Kristianstad, följde upp det med torsk hemma mot Västerås-Irsta. De har ju varit helt under isen, men sen åker de då och vinner mot Hör på bortaplan. Efter att Hör har slagit Sävehof på hemmaplan. Alltså det finns ingen logik i någonting så här. Skövde, som skulle komma trea, ligger nia utanför slutspel. Hallby, som skulle komma sist, enligt vissa riktigt dåliga tippare, de ligger fyra just nu. Alltså det är en häftig serie som håller på just nu, samtidigt som mästerskapet pågår där nere i Tyskland. Det är egentligen bara det jag vill lyfta här.
Ja, jag noterade. Jag ville bara, jag hade en passus att skjuta in där under Skurusnacket, men jag ville låta dig dra igenom hela resultatraddan. För just nämnda Ulrika Olsson har ju gjort comeback, om ni har sett det. Hon har ju kritat på för Bayern, va? Ska spela Division 2 norra.
Ja, det var faktiskt också, jag tänkte också kliva in på det, för det var lite roligt. Jag vet inte om jag förstör något apropå sånt här att vara lite,
lower body injury.
Lower body injury. Men hon kritade på liksom, och det gjordes grejer på hemsidan, och hon gjorde debut och sådär mot Tyresö Strand, tror jag. Eller något sånt där. Och sen så träffade Martin henne. Martin Dolt, min goda vän. Någonstans på stan. Liksom. Ah, men gud vad kul att du har signat för Bayern liksom. Och Ulrika bara, ja, ah, jo, men det blev lite väl stort det där. Alltså, jag skulle ju bara spela en match. Så vi får se vad det blir av Ulrika Olssons Hammarby-karriär.
Aj, vad säger jag?
Men jag hade också en liten till grej där, för det var ju inte tyvärr bara Ellen Voutilainen som har drabbats av korsbandsskada, utan i den matchen som du nämnde och kommenterade, Charlie, mellan Sävehof och Skuru, så gjorde jag även Oliver Mellegård illa sitt korsband för tredje gången då, om jag inte är felinformerad. Och det är så jäkla tungt att se, såklart, och man såg ju hur alltså spelarna påverkas, och Thomas Axnér satt på läktaren och såg såklart inte helt munter ut, och det var liksom, Sävehof har ju sällan mycket publik, men var det någon gång man hade önskat att det var fullsatt och tjo och tjim, så var det i den här matchen, för det liksom, det skriket och det liksom tystnaden som det blev i hela Partille Arena, och man bara hör Oliver Mellegård, liksom hennes känslor och tårar och bankande i golvet. Det var så att man började grina nästan hemma i soffan. Alltså, det är så jävla tungt att se.
Det var så obehaglig känsla i den hallen. Ja. Det var nästan så att det kändes som att vi var tysta i 2 minuter. Det var säkert inte så lång tid, men det kändes så. Vi visste inte vad vi skulle säga. Det kändes som att vi typ ville börja grina. Och just som du säger, att det var heller inte de här rena vrålen av fysisk smärta främst. Utan det var att hon skrek liksom, nej.
Inte igen.
Precis, det var det första. Och det skar rätt in i mig. Och sen så gjorde det så in i helvete ont på henne. Men det var liksom, smärtan var en blandning av liksom,
jag har varit med om där förr.
Ja. Det var vet vilket helvete det är hon är på väg in i. Liksom.
Precis. Ja. Och som fattade det som så, innan denna då, så har hon en på vänster och en på höger. Och det här var då den första korsbandsskadan som hon fick 2020, tror jag. På vänster knä. Och nu var det vänster knä igen då. Och den var ett risk. Det var ett riskknä, eller vad man ska säga. För den operationen gjordes tydligen på det gamla sättet. Och det högra knät som den senaste korsbandsskadan gjordes på det nya sättet. Och fråga mig inte vad som skiljer dem åt. Men tydligen så liksom har den läkt på ett bättre sätt. Så att det fanns liksom i kalkylen att av vänsterknät, där är det lite större risk att det ska gå till helvete igen. Och så var det precis det det gjorde. Och det, fan, hon missade förra OS på grund av korsbandsskada. Och nu är det OS-år igen. Och det är bara... Och vänsterkant som har varit många år ett problem för landslaget. Alltså, nej, men framförallt för hennes skull. Alltså, komma tillbaka 3 gånger från en jävla korsbandsskada. Ja,
det lilla ljuset i mörkret är ju, som du säger, att det är ju inte 3 på samma knä. För då misstänker jag att då är det väl... Tack och godnatt, antar jag. Ja, alltså 2 korsbandsskador på samma knä. Ja, alltså, så här, vad fan vet jag. Men jag känner till spelare med 2 korsbandsskador som liksom så här, gnuggar vidare.
Ja, och de började sen, liksom säsongen med 2 landslagsmässiga kanter som liksom skulle tampas där. Både Stella Uselius och Oliver Mellegård, och så båda 2 med korsbandsskador där nu. Så det har hänt... en del sjuka resultat, men också en del jävligt tråkiga grejer i handbollsligan dag.
Ja, verkligen. Det finns ju en nugget där i... jag vet inte. Ja, jo, men Halby möter Hör i helgen.
Mm.
Det laget som vinner där blir ensam 3. Nu ligger de på samma poäng.
Ja.
Alltså, jag, det vet ju alla som lyssnar, håller ju på Halby liksom. Men jag var ju lite inne på din linje, Charlie. Kanske inte sist trodde jag inte Halby. Jag trodde att, faktiskt att de var bättre i år än förra året. Men det här...
Så, men med supporterglasögon.
Ja, visst, absolut. Men de brukar ju vara yxkastarglasögon om något. Sådär.
Men alltså, det är bara en person som har tippat den sist. Det är bara en.
Ja, jo, men jag vill bara föra till protokollet att hade någon sagt att de skulle eventuellt ligga trea in i serien, det hade inte en enda människa trott. För, och så som handbollsligan ser ut på de sidan, så är det ju en jävla stor skillnad mellan att komma fyra och trea. För vi är väl ganska eniga, även du då, Charlie, med ditt tipparöga, om att Sävehof, Skuru, Hör och Önnered är lite i en klass för sig. Och så kommer de andra lagen där i ett eget litet sjok efteråt. Så att komma fyra eller femma, ja, det är lite saksamma. Men kommer man trea, då är det jävligt bra helt plötsligt.
Ja, men det påminner ju lite grann om... Alltså Kungälv hade ju en sån här säsong för ett par säsonger sedan när de var också nederlagstippade, och så kom de kom topp fyra till och med, tror jag, eller fan det blev, och sen åkte de mot Lugi ändå. De kom fyra eller femma, och det var så här, ingen såg det komma, och det är jävligt häftigt när det sker, så att man... Nu hejar man ju lite grann på Halby av den anledningen, att liksom, fan vad coolt att göra, men vilken jävla resa, och det blir ju historiskt, alltså inte bara damernas första slutspel, det är ju Halbys första. Herrarna har ju fortfarande inte lyckats med det.
Nej.
Alltså så här, och det är häftigt att de enda sträcken som de ska hålla på och slåss kring, det är liksom huruvida det blir hemmaplansfördel, kvartsfinal eller semifinal, snarare än liksom kommer man på fel sida kvalsträcket neråt.
Ja,
det är otroligt.
Och det befäster ju bara det vi har pratat lite om. Ja, jag minns inte när det var, om det var inför den här säsongen eller redan inför förra eller under förra, att handbollsligan dam har ju blivit så pass mycket jämnare. Att det är inte bara liksom en liga för att se Sävehof vinna 3-0. Då var det väl en SM-final, men vinna med 10 i Malmö Arena liksom. Utan nu händer det grejer både kring alla streck och övre strecken och allt vad det nu är liksom. Och det är så jävla kul och så jävla välbehövligt. För att det spelar ingen roll om det är handbollsliga SOE eller spanska herrligan liksom. Alltså att veta på förhand.
Nej, det tar ju död på mycket.
Ja. Det tar ju död. Vad fan ska spela 28 matcher för eller vad det nu är?
Nej, liksom. Precis. Men
det är verkligen kul. Och en nyttig ingrediens.
Ja, och det är en... Alltså så här, när EM-röken har lagt sig och man känner den här lite postdepressionen komma, som man alltid gör efter ett mästerskap, så är det trots allt... Alltså det är mäktigt att herrligan drar igång igen, men det är en cool... vår vi har på damsidan med, för det är många, alltså de här lagen har varandra kvar att möta, många av dem, så det är så jäkla mycket som kommer hända från där, alltså hur tabellen ser ut idag till hur den kommer se ut när vi går in i slutspel.
Och på tal om nuggetar och intressanta vårar, vi måste bara blicka lite ner åt allsvenskan till också, och nu glider vi över på herrarna då. För det första kan vi konstatera att Helsingborg fortfarande är obesegrade, och nu är det bara en tidsfråga innan det blir matematiskt klart att Helsingborg går upp. Därefter kommer Valberg och Skånla som har gjort bra säsonger. Men lyssna nu, ska ni få höra från fjärde plats ner till 14:e plats. 4. Västerås, Irsta, Västerås 20 poäng. 5. Vinslöv 18 poäng. Drott 17 poäng. Lindesberg 15 poäng. Tyresö 14 poäng. Karlskrona 14 poäng. Kungälv 13 poäng. IFK Ystad 13 poäng. Rebelslid 12 poäng. Anderstorp 12 poäng. Torslanda 11 poäng. Alltså det är så jävla jämnt.
Ja, och RIK med 3 raka utan torsk nu, gubbar. Vann ju liksom efter den här förmatchen vi hade dagen innan nyårsafton, så knep ju RIK båda poängen mot Drott på bortaplan. Och så spelade de Alltså vann de mot Torslanda hemma, och idag när den här podden spelas in så slog de alltså, eller nej, kryssa mot Lindesberg. Så att de har hittat någonting, gigant, eller eleganterna.
Både IFK Ystad och RIK, som väl får räknas som de i särklass mest klassiska av lagen i Allsvenskan, låg ju sist och näst sist. Nu ligger de ju 11-12, det vill säga på kval neråt. Så att det har hänt grejer, men de är fortfarande långt ifrån säkra.
Ja, ja, ja. Nej, nej. Men även där då så är det ju så att det är många av de här lagen som är... Alltså, RIK har många av de här lagen kvar att möta. Och givetvis är det samma för de lagen då.
Tänk att jag glömde en drott i klassiska sammanhang. Christian Albinsson kommer... Det här kommer... Ja, förlåt, drott.
Delegatbordet är borta.
Ja, det är...
Gud, och vi behöver inte rabbla allting, men det är många av de där lagen som du nämnde där, som, liksom, som ligger väldigt nära varandra i tabellen, som ska mötas. Men liksom, sista omgången den 26 mars så är det RIK Anderstorp, och det är de två. De ligger just nu på 12 poäng båda två, och RIK har liksom släppt in tre mål färre, eller gjort tre mål mer, vad fan det nu är. De har tre mål bättre målskillnad än Anderstorp. Det är det enda som skiljer dem åt just nu. Alltså, det är ju upplagt för en god jävla allsvensk vår också.
Ja, och med tanke på att det är 10 poäng, eller 10 lag som slåss om mellan 5 poäng eller vad det nu var, liksom, så är det kan ju hända så mycket fram tills dess också. Alltså varje omgång kommer ju röra om i den där tabellen. Så att ja, man börjar ju sukta efter ett litet solid sportinlogg alltså. Helvete.
Ja, så är det väl.
Men ska vi, ja,
det
ska vi gå
Sveriges svep?
Nej,
va?
Men vadå, ska vi, vi måste gå upp igen.
Oh, alltså, ska vi
träna karusellen.
På övertid på Sveriges svep, så noterar vi då att Önnered har gjort klart med en portugisisk tränare.
Och skickat en för detta avstängd spelare som blev tränare till just Portugal. För Kristoffer Bremberg ska spela handboll för en Champions League-klubb nu, tydligen. Och han spelade för Kroppskultur i lördags eller söndags för en vecka sedan, tror jag. Då var mina döttrar och tittade på Krippa i Partille Arena när han spelade med Kroppskultur Division 1. Så det är svårt att inte prata om Önnered, hur vi än försöker. Fan vad ni gör det svårt. De har värvat Andreas Nilsson under det här mästerskapet.
Stycket är ju också klart. Men stycket kommer ju i sommar. Mm. Portugisen, som jag förstår det, kommer nu och har option på 2 år förlängning. Så...
Ja. Ah, nej, precis. Och nu har jag ju inte namnet här, för att vem fan har koll på det?
Silva eller något.
Ja, säkert. Men det är ju, jag tycker att det faktiskt är skitkul. Alltså jävligt spännande grepp, och framförallt, jag kan inte tänka mig...
Men har du någonting att gå på där, Josef, mer än nationaliteten?
Nej, eller ja, jo. Det jag vet är att han har varit assisterande i Porto, som ju är någon typ av, via Magnus Andersson har ju de någon typ av samarbete med Porto och Önnered. Så att jag tror att det är där kontakten kommer ifrån, liksom. De har haft lite så här,
det stämmer, de tog in någon kubansk målvakt i något kval för några år sedan, Önnered, som hade kopplingar till Porto.
Ja, och jag tror att de har något så här FC Porto sportlov camp. Kanske där Magnus Andersson då var tidigare och kom dit och höll i träningar och sånt där. Så de har ju något typ av samarbete. Och han har varit assisterande där, vilket liksom, det talar, säger ju någonting. Och han var också förbundskapten, ungdomslandslagsförbundskapten, för ett av de mest framgångsrika portugisiska landslagen någonsin. Som ju är den generationen med bröderna Costa. Som vi såg mot Sverige idag. Så att det, alltså, så här,
de bytte Krippa mot honom rakt av bara så.
Ja, och det får man säga var, alltså, jag tycker att det är skitfräckt alltså. Och däremot, men samtidigt så kan jag inte tänka mig något lag som spelar minst
mindre portugiskt.
Exakt. Som är längst ifrån handbollsmässigt från Porto. Så det ska bli jävligt spännande.
Du tror inte att Marcus Norrbring kommer spela som Salvador, eller?
Ja, kanske. Eventuellt samma frilla, tror jag, ligger närmare till hans. Men ja, nej, men så det ska bli skit jättespännande. Men också då apropå tränare då, så får vi ju nämna då att Stian Tönnesen har fått besked om att lämna Kristianstad. Jerry Hallbäck och Tommy Atterell har fått besked om att de inte ska vara kvar i Aranäs. Ja, det är väl det. Eller, men det räcker ju att bli över, så att säga.
Ja, och det är fler som ska bort från Kristianstad, vilket vi visste, men vi spekulerar lite vad det innebär rent konkret. Och då, alltså, att Klöve inte skulle vara kvar, det fattade man ju, för han var på lån. Men Jörman Åström och Klöve är väl klara för Göppingen?
Precis, bägge två. Hampus Henningsson har fått veta att han inte får förlängt. Gustav Banke ska ju vara klar för franska ligan. Anton Hallén ska lägga av.
Så han kan spela legendmatcher bara.
Bara, ja. Och som sagt, ny tränare då som ska dels bo i Kristianstad, men också verka mer i föreningen. Så det låter ju lite som en tränare som kanske är lite billigare, med tanke på det förhandlingsläge som Sten Tönnesen hade för två år sedan.
Och då läste jag precis innan vi började spela in Robin Nilsson, Kristianstadbladet, som slog fast att det är Anders Hallberg.
Han slog fast det?
Han slog fast det?
Mm.
Okej.
Okay. Det är ett offensivt val på något sätt. Det är vågat. Men kanske, kanske är billig då, Anders.
Ja, billigare i alla fall. Men
min känsla är att han är under kontrakt, så att då får de väl på något vis köpa ut honom, gissa.
Ja, men det var det jag spekulerade om i, om det var Aftonbladet jag läste det i. Så att det, ja, men det...
Också spännande. Också skitspännande.
Ja, jag tycker också att det är skitspännande, precis. Alltså, jag vet inte riktigt, ska man inte vara taskig mot någon, men de hade ju kunnat hitta någon gammal gubbe någon annanstans.
Jo.
Alltså, det är ändå ett nytt och ungt och spännande namn, så att vi får väl se vad det landar i.
Det var Sverigesvepet, tror jag.
Det var hela podden, det tror jag. Tack som fan för att ni har lyssnat, hörni, och vad roligt vi har det under det här mästerskapet. Så roligt så att vi hörs igen då på torsdag morgon. Här kommer Genesarets sjö.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå en extra slag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.